Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, i dessa coronatider då är det ju lätt att hänga på nätet och på Facebook. Och väldigt många av mina vänner försöker liksom roa folk genom att själva spela musik. Och ja, det är många som sjunger genom fönster och det är många som har olika fantastiska sätt att ha konserter på. Och för att få lite mer koll på det här tänkte jag ringa upp en av dem i Tyresö som vet mest om det här med musikarrangemang. Nämligen Ulf Bejerstrand. Så nu tänker jag ringa till honom.
Hallå, hallå!
Halloj!
Hallå!
Nu spelar jag in dig bara så du vet.
Ja, är det direktsändning eller?
Nej, det fixar jag inte hemifrån.
Okej.
Ja.
Alltså, du sitter hemma och jag sitter hemma.
Ja, så är det nu för tiden. Alltså när man spelar in folk då sitter man framför sina datorer. Jag ringer till dig för jag tänkte så här att det här med corona som gör att alla människor sitter hemma och lägger ut roliga saker på Facebook. Du har någonting väldigt kul varje morgon. Jag ser dig i en morgonrock.
Oj, tittar du? Följer du? Vad häftigt.
Varje morgon. Vad gör du på nätet varje morgon i morgonrock?
Ja, jag sitter där och försöker att sprida lite ljus och lite tankar och funderingar och sådär. Och så. Och det lyckas med faktiskt. Jag har många som kollar och så. Så det är bra.
Ja, du kallar det också för morgonrock. Alltså du rockar eller?
Morgonrock i morgonrock. Ja, men vad är rock för någonting? Jag gillar ju inte ordet rock. Det är någonting som jag, det är ungefär som att prata om en event fast det heter firmafest. Så att, jag tyckte det rimmade så bra, morgonrock i morgonrock. För jag sitter ju i morgonrocken och lirar och sjunger och pratar, så då, jag gillar såna här ord.
Ordlekar.
Som Robban Broberg, va? Ja, Robban Broberg var ju mästare på det, va? Han körde ju den här låten Öken till exempel. Det borde ju vara Sveriges nationalsång eller något sånt där. Ja, men du vet, just när man vänder på ord och vrider och sådär.
Ordtrillare.
Just det, kan man kalla det. Ordbajsare kan man säga.
Men Ulf, nu måste du återigen bara presentera dig. Varför ringer jag till dig och pratar musik för då?
Då säger jag, ja, varför ringer du till mig och pratar musik?
Ja, varför gör jag det för? Därför att du borde kunna mycket om det. För du arrangerar det. Vad kallar du? Boka in musiker förut, eller hur?
Ja, det gör jag fortfarande, men jag bokar inte musiker nu, utan nu kallar jag mig själv för nöjesavbokare eller artistavbokare.
Är det så?
För vi bokar ju av allt. Ja, vi bokar av allting. Jag hade ju ett helt år med bokningar, hur mycket som helst. Alltså, nu pratar vi hundratals bokningar. Och det är bara att sitta och ta en efter en efter en och boka av.
Och vad heter ditt företag?
Det heter Fantastiska Nöjen, och det heter förut Luftgitarr och Fantastiska Nöjen, och låg nere på industriområdet där vid Vintervägen där.
Mm.
Och sådär. Och det är lite roligt faktiskt. Man blir inte profet i sin egna hemstad kan man säga. Så att vi sitter och bokar för hela Sverige egentligen. Men det är ett ställe vi bokar väldigt lite för. Det är ju Tyresö köpcentrum. Fast vi ligger i grannen med dem.
Du bokar in artister liksom för allt möjligt. Både på restauranger, på nöjesfält, allt möjligt.
Absolut. Jo, absolut. Vi säger så här. Min kunskap av vilka som har farit väldigt illa av den här corona-tragedin här då. Det, jag har nog väldigt mycket kunskap där. För att jag bokar både med företag, med offentliga restauranger och sånt där. Och köpcentra, privatfester och allting. Va? Och Det är kört överallt, för alla är ju så livrädda idag. Man har ju spridit en sån här dödsrädsla över hela samhället, va?
Mm.
Det ser jag som farligare än själva coronan faktiskt. För att coronan slår ju liksom då fysiskt på folk, va?
Mm.
Man kan bli sjuk och man kan dö, för det gör vi ju alla ändå om man säger så.
Vad var det som man sa, Giseke, tror jag? Livet är en sexuell överförbar sjukdom med dödlig utgång. Det är livet.
Ja, men så är det ju.
Mm. Alla kommer vi dö.
Ja, så är det. Men jag ser inte corona som det stora hotet, om man ska vara riktigt ärlig. Va? För att det är så att det stora hotet idag är om alla tappar lusten och geisten och tappar tron.
Mm.
Och jag har så mycket vänner och bekanta inom just artistbranschen då. Det är de här frilansarna som egentligen far väldigt, väldigt illa åt. Alla frilansare oftast, de har ju inte, som regeringen drar ut nu, 500 000 som man har i någon slags omsättning. Även för att man ska vara småföretagare, men de fattar ju inte småföretagaren. Det är han som tjänar 2000 spänn på ett jobb, va? Och de skattar 1000 kronor för, och den andra 1000 lappen köper man mat och betalar hyran för.
Mm.
Så de har inte den omsättningen som de snackar om. De är precis från hand till mun, va?
Mm. Ja, hur klarar de sig nu då? De som...
Inte alls.
Vadå inte alls? Mat och husrum
då? Nej, de klarar sig inte alls. En del går under, när en del går under, alltså rent fysiskt då, för att de har inga föräldrar, för de är för gamla, de är döda. De har inga vänner för de, som har pengar, för de har bara musikervänner. För musiker umgås väldigt ofta med bara med musiker. Och konstnärer med konstnärer, för att det är lite speciella gubbar det här, va? Det är så. Det är som journalister umgås säkert väldigt mycket med journalister, för de har någonting att prata om liksom, va. Och är det då en drabbad kår, va, som frilansjournalisten är lika mycket synd om som om musikanten egentligen. Skillnaden är att frilansjournalisten brukar vara en sån här uppsökande människa som har rätt bra koll på tillvaron. Det är därför han är journalist, va. Han försöker åtminstone skava, om man säger så. Skava sådana. Därför har de kanske lite bättre koll än en introvert liten kille som sitter hemma och spelar gitarr och åker ut sen och spelar på krogen eller på privatfester, som inte har den här sociala grejen att han vet hur samhället fungerar. Jag har ju musikerpolare som inte ens spar kvittorna när de köper saker, för de tycker att det är för krångligt att dra av grejer. Så de tar bara den här färdigfyllda och skriver under den och skickar in och tycker det är bättre. Det är inte för att de är slöa, utan det är för att de inte får till det mentalt i huvudet, va. Och de killarna har ju, de lider ju jättemycket idag, av tjejerna. För de har ingenting. Och de har ingen att ringa till, för pappa och mamma är ju döda. De har inga vänner som har pengar. De har ingenting. Och går de ut och spelar på gatan kan folk till och med slänga pengarna på dem, va? Bara för att de inte ska ut och härja, va. Men de har ingenting. Och regeringen, de här gubbarna, de fattar ju ingenting. Det gjorde de inte innan coronan, och det är precis som att corona skulle göra dem klokare. Så är det ju inte.
Men hur går det för ditt företag då? Ditt företag bygger ju på boka fall.
Jag klarar mig alltid. Jag är en gammal bohem. Jag är annorlunda. En gång i tiden sa jag upp mitt vanliga liv mot att... jag har ju liksom förberett mig för allt, kan jag säga. Jag är sån. Och alltid varit.
Och du är pensionär också nu, eller hur? Du har blivit pensionär.
Jag är pensionist också. Ja, så jag får ju otroligt mycket stålar av staten så länge de har pengar i kassan. Jag får 7 500.
Jag vet.
Så jag klarar mig, va. Men det är jätteviktigt att man till exempel inte har anställda. För det har man gjort så i Sverige och i hela världen säkert. Att har du anställda, då har du ju ett släpankare, en bojsten.
Som du måste försörja.
Ja, om det blir som idag, va, till exempel. Då sitter du där med massor med anställda och staten går in nu och säger att de betalar halva lön och såna här grejer. Men det funkar inte. Man åker ner i havet som en gråsten, bara rakt ner. Man bara tvärdör liksom. Så därför har jag inga anställda.
Ja. Jag tänkte, det jag ser på nätet nu i alla fall, det är ju massa människor som gör såna här musikarrangemang liksom med...
De streamar.
Ja, de streamar. Får man in några pengar på sånt?
Ja, men det är ju ett problem också, va? För att alla streamar idag och swishar.
Ja.
Jag har gjort det också. Jag har också gjort sådana här swish-gig som det heter, va. Men då har jag ju sagt det att swisha någon ni tycker inte har några pengar. Men swisha inte mig. Jag klarar mig.
Mm.
Så att jag gör swish-gig för andra, och det är lite ovanligt.
Okej. Okay. För det är det man gör nu. Man sitter hemma och spelar framför sin telefon och gör någon form av... Hur funkar det då?
Ja, det funkar dåligt, va. För att nätet har gjort alla människor väldigt kräsna på vad som får kosta pengar, va.
Ja.
Så att idag är ju folk väldigt, det kan stå så här, det här kostar 10 kronor i månaden, då får du det här och det här. Då är det många som tycker att det är dyrt.
Ja.
Alltså bara en tia, jag vet att...
Ett tuggummi.
Ja, det är ingenting, va. För några år sedan hade du fått den tjänsten för 10 kronor, hade folk hoppat ur byxorna och tyckt att det var jättekul.
Mm.
Så att swishar, då kanske de swishar en 10 spänn eller sådär maximalt, eller helst inte alls. Så att det var trevligt att lyssna på, men jag har inte tid att swisha nu, så jag swishar någon annan gång. Någon annan. Så det funkar halvbra, va, men för vissa funkar det bra. Men sen är det så konstigt idag som det har blivit, man vet ju inte riktigt vem man betalar till heller, för att jag ser ju artister som har pengar gör swish-gig.
Mm.
Och då kan det bli så här, ja, det är klart det är svårt när man bor i ett hus, man kanske har 20 000 kronor i månaden i ränta, för man ska bo på Lidingö, värsta stället, va. Och det är klart, när man då lägger ut ett swish-gig och sitter med tidernas kåk, då blir det konstiga signaler överallt.
Mm.
Det man måste göra nu, alltså, skitvårt att säga det, men de måste öppna upp samhället.
Ja, visst måste man det. Ja. Men Stockholm pratar man ju om att nu någon gång i maj så ska vi passera den där punkten, om det är så.
Ja, fast frågan är vilken punkt vi passerar först. För att bryter vi ner samhället så vi passerar den punkten.
Mm.
Då har vi ingenting att komma tillbaka till. Det är ungefär som, tänk att du har ett sjukhus som är 10 mil bort. Och de har det som krävs för att du ska bli frisk.
Mm.
Men du säljer bilen. Och det är där vi står idag, tycker jag. För att bekämpa coronan så är vi beredda att offra vårt samhälle. Men offrar vi samhället av någonting som är mycket värre än corona. Någonting kan bli den vildaste fantasin.
Jag håller med dig faktiskt.
Och det är det, ja, och det, är det jag känner då. Att politikerna inte ser det här.
Och jag fattar inte heller. Hela jäkla världens politiker just nu gör samma sak. Man stoppar hela världsekonomin, tvärnitar man. Ja. Fattar inte det?
Ja. Men det är två scenarion här, va, som jag ser. Det ena ska vi inte prata om här, för det handlar om konspirationer, så skiter vi nu. Va? Men det andra är, det är så här, följa John-scenariot. Det är vad jag tror. Fast det finns en möjlighet att det här också är skapat alltihop. Men jag vill inte tänka den tanken, va? För då känns det inget kul längre. Va? Så vi skiter i den. Men om det så är det följa John-scenariot, det är så här, när Trumpen där borta i USA, han ville ju inte stänga ner USA alls. Han ville ju köra vidare och bara adda på sjukvården så mycket det bara gick och få dem liksom att ta hand om dem som blir sjuka och sådär, va. Men han hade ju tvånget lite grann, för att helt plötsligt började tidningarna skriva att vill Trump mörda USAs befolkning?
Det är det man säger till varenda politiker. Ingen politiker vågar ta på sig och säga vi öppnar och låter alla dessa människor dö.
Ja,
men då, ändå Uffe, lite grann så är det så. Sverige är ett av de få länder som inte har, vi har i alla fall inte låst in folk.
Ja.
Vi har inte poliser på våra gator.
Ja.
Det är rekommendationer. Alltså, jag har kompisar i Frankrike som alltså inte ens, de måste alltså ha med sig ett papper.
Mm.
Och de blir kollade när de går ut på gatan. Får bara gå ut en eller två. Det är massa konstiga jäkla regler.
Men där kommer det här moment 22 in, som är jävligt roligt faktiskt, tycker jag, i det här. För jag har ju fått frågan också, väldigt många frågar mig hela tiden. För jag är ett litet nav, inget stort nav i Sverige, men ett litet nav i Sverige.
Ett litet musiknav?
Ja, ett musiknav, då är jag nog ganska, inte skitstor, men jag är en ganska stor musiknav.
Ja.
Gubbe. Och då frågar folk mig så här liksom, vad är det som gör nu, för menar, sossarna då, det är ju sossarna då som styr med Löfven och det. Nu plockar de ju massor med poäng, va? Och Sverigedemokraterna går tillbaka en hel del för och sådär. Vad är det som sker där då? Jo, då säger jag så här att, i det här läget ska vi nog vara glada att, alltså vi har ju, det hör jag, det är en personlig grej, så jag säger inte att det är en sanning, va, om det är någon som lyssnar nu, men en personlig grej är att vi har inkompetenta politiker, oftast i, oavsett vilket sammanhang de sitter i, va, i de flesta fall. Men det vi vinner på i det här läget, det är kanske att vi hade inkompetenta politiker idag den här gången som inte fattade. Och var så smarta som en del politiker kanske i Frankrike. Han är ju väldigt skärpslipad, den där läskiga gubben där nere. Och de följde ju John av någon slags, vad ska man säga, de vill ju behålla sina politiska positioner, va. Men jag tror att Löfven och grabbarna idag i Sverige, de fattar inte liksom att ta vara på sina egna intressen mest i världen, va. Inte ens där.
Ja, fast det kan ju hända nu att Sverige gjorde mest rätt av alla. Att vi inte låste in allihopa.
Ja, det är det jag säger. Jag tror stenhårt på att vi har gjort det bästa grejen. Men det har vi inte gjort för att vi varit smarta. Det har vi gjort för att vi inte har vetat, eller våra ledare har inte vetat vad de ska göra. Så de har varit vilsna i pannkakan och irrat runt och inte bestämt någonting direkt, utan varit bara så här lite lagom Sverige, va. Och det tror jag, den här gången var det bra att politikerna inte var så slipade killar. För att hade de varit slipade hade de också följt alla andra. För då fattar de liksom att rent logistiskt sett i min värld så kanske jag blir omvald om jag följer de andra och inte tar de här viktiga besluten.
Ja, men så är det ju alltid med allting. Sticker man ut, då har man gjort ett egen val och då kan man bli påhoppad. Gör man som alla andra så kan man alltid gömma sig. Så här gjorde ju alla andra.
Ja, just det.
Så på något sätt så är det ju alltid safeare att göra som alla andra. Det är därför folk inte vågar sticka ut alla gånger. För då känner man, va? Vad annorlunda vi gör.
Ja, och det är det jag menar med Trump. Det är det som är med Trumpen. Han vågade inte ta det här obeslutet. Det var enda gången som jag tyckte det enda. Det finns ju fler grejer han har gjort som inte så bra. Men det här, han gör mycket bra saker. Och en grej som han inte gjorde så bra, eller men en grej, det var just att han gav vika för rösterna att stänga USA. Det var synd att han gjorde det.
Mm. Men Uffe, det som är problemet för alla länder är ju att inget land har sett till att man har liksom skaffat sig beredskap för en pandemi. Trots att man har vetat att det skulle komma en pandemi så hade man inte utrustning, man hade inte IVA-platser, man hade inte respiratorer. Mm. Inget land har gjort sig utom Sydkorea som hade SARS för 5 år sedan. De har liksom redan börjat, de visste hur det var med SARS och de hade liksom jobbat med det här. Resten av världen har ju inte förberett sig för pandemin. Nej. Så egentligen är det här liksom flat the curve, alltså se till att dra ut på det här så att sjukvården klarar det. Och lite grann så fattar man ju det. Tänk om vi hade liksom släppt loss det här från början, låta alla vara ute och smitta, så skulle tusentals människor inte komma in på sjukhus. Det hade ju inte gått heller. Då hade ju ingen politiker klarat sig.
Nej.
Om de hade låtit massa människor knalldö i början.
Ja, men det är ju så här att man glömmer så lätt igår. Va? Alltså människor glömmer så lätt igår. Det är ju därför som vi inte har någon förberedelse för det här. För att vi har glömt bort att vi har haft fågelinfluenser och vi har haft svininfluenser och SARS och fanas moster på besök förut. Va? Mm.
Men vi har inte haft en pandemi där så mycket människor hamnat på sjukhus och varit så här fruktansvärt sjuka.
Alla pandemierna är olika, men nu har vi till och med kommit fram till att det blev inte så många som blev sjuka och dog om man jämför med vad de trodde från början. Det är långt ifrån.
Jag vet.
Alltså det är enormt långt. Och de andra influenserna som har härjat i världen är ju inte så långt efter den här. Det är till och med så att i vissa längder är det här snällare.
Men kolla med den sjukvårdspersonal som man känner, så här sjuka som vissa blir av det här. Alltså gamla människor som är jättesjuka och kanske har ett år kvar att leva. Om de får en flunsa eller blir en värmebölja så kanske de dör ett år tidigare. Men vanligtvis får ju inte 40-åringar, jag känner ju en 40-åring som blev jättesjuk av det här alltså. Och alltså det finns ju massa människor som man nu känner som blev jättesjuka.
Ja, Adam Alsing gick ju dog här till exempel. Han var ju en vän till mig. Så att det är klart att folk dör i fel åldrar, va? Nu vet inte jag, han kanske var rätt gammal ändå.
Men hur ofta det har skett förut att någon, att det plötsligt blir en liksom en influensad och liksom folk dör lite här hur som helst. Så att det är ingen bluff att den här sjukdomen är väldigt lömsk och för vissa människor.
Ja, den är lömsk. Men alltså, vi människor har ju en jävla märklighet att kolla bara hur hela pressindustrin är uppbyggd, va? Där hänger man ut en 16-årig tjej i Frankrike, visar henne bilder, gärna på film också, hur hon kämpar emot och dör, va? Och det är klart, men...
Vad pratar du nu om? Vilken dag var det någonting?
De hängde ut, de visar ju upp den här unga tjejen som dog i Frankrike i corona här, va?
Aha,
hur hon kämpar och allt sånt där, va? Och det är klart att det är fruktansvärt, men fan, jag har ju sett... Jag hade en kompis som gick i 8:an som dog i blodcancer och kämpat gäng. Och jag lovade min farsa när han dog i cancer, då är ingen lek heller. Va? Han dog i kramp i hela kroppen. Va?
Du menar att det finns massa andra sjukdomar som man dör av?
Ja, och innan coronan här nu. Så 1 av 3 dör i cancer. Men det är ingen som stoppar liksom hela världen för det.
Nej.
Och vad man minst skulle göra om man vore en klok art på jorden, om mänskligheten vore en klok art, då skulle man inte tillåta varken cigaretter eller godis eller läsk eller allt det där GMO-maten som man äter.
Eller socker.
Jag menar ju socker när jag sa läsk och godis. Och sen allt det här GMO och aspartam och e-medlen i maten. Men vi bara kör på och så accepterar vi 1 av 3 dör.
Och så blir vi jättetjocka. Vi har en metabolpandemi, det vill säga människor får diabetes och massa andra sjukdomar. Och där dör miljontals människor hela tiden av de sjukdomarna.
Ja.
Det håller jag helt med om.
Och varför stänger man inte ner samhället för det då?
Nej,
alltså, jag är rädd för att det handlar om att det finns någonting bakom det här, va? Men det ska inte ta upp eftersom jag inte vet vad det är.
Det är galet just nu. Det är galet. Det går inte att fatta.
Ja, det finns någonting galet bakom det här. Men vad jag hoppas på att det är bakom att man stänger ner världen, det är att folk är så rädda. Inte folk, men att ledarna är så rädda för sina positioner att förlora dem genom att göra modiga beslut.
Mm.
Att låta samhället vara öppet, låta alla jobba precis som vanligt, men att skydda alla som är i riskgrupper. Ja. För nu säger man att man skyddar de gamla. Det är mycket det man
är... Det gjorde man ju absolut inte.
Nej, men det gjorde man ju inte innan heller. Jag menar, folk, pensionärer som sov på tunnelbanan som inte hade pengar till att ens äta med en kattmat. Va? Mm. Så att det här snacket om att de skyddar gamla, det är ju bara bullshit för att man vill någonstans ha... Det ska se bra utåt, va. Men egentligen så skyddar man bara sitt jobb som statsminister när man går alla andras vägar. Som tur är har vi en ganska korkad statsminister, tycker jag. Som tur är han lite korkad. För att han tog inte och följde de här råden utifrån. Ni måste stänga ner Sverige.
Det var ganska modigt. Det måste jag säga. Det var ju ganska modigt.
Men det är frågan om det var modigt eller att han inte fattade bättre. Förstår vad jag menar? Det är skillnad. Han gjorde rätt.
Men man gjorde rätt. Jag tyckte faktiskt man gjorde... Och jag ska säga så här, jag har inte varit speciellt positiv till Folkhälsomyndigheten därför att man, från början sa man bara massa fel, kommer inte komma till Sverige, det gör ingenting än att man åker semester till Italien och nej, bara om man är sjuk så ska man stanna hemma, man smittar inte, behövs inte munskydd och allting sånt där. Så egentligen har man ju sagt massa saker som är helt felaktiga. Däremot så har man ju sett till att göra rätt, att låta barnen gå i skolan, att inte stänga ner, att låta folk smittas i lagom takt. Så att på något sätt så liksom den här konstiga Folkhälsomyndigheten, den har ju ändå liksom gjort rätt på lång sikt, även om de har sagt en massa fel.
Men det är samma sak där. Det är frågan om det är för att de är så jävla duktiga eller för att de inte riktigt visste, så bara valde de en grej i högen och det råkade välja rätt. Va? Det är som sifferbingo.
Ja, men om resten av världen sa någonting annat, om WHO allihopa sa Sverige är fel, Sverige är fel, Sverige är fel, och nu börjar resten av världen, när de ska öppna upp, de som har gjort lockdown, nu börjar de titta på Sverige och tänka, hur gjorde ni för att inte dö allihopa?
Jag kan säga så här, min son bor i Serbien nu. Och det är val om några dagar, säger han. Det är nog val där på något sätt. Och nu öppnar de upp då så pass mycket så att folk blir lite glada, lite så här populistiskt, va. Och det är det som är så läskigt med populismen. En politiker som säger sådana saker som folk liksom någonstans... Säger man det så röstar man på den gubben om han säger en viss sak, va. Det är en sån scary grej med demokratin. Jag gillar ju demokratin när den fungerar, men den dåliga saken är att en politiker som säger saker som är väldigt kloka men som går emot kanske lite grann vad folk som oftast är ganska lätta att föra bakom ljuset via media då. Vad han säger, som om en politiker går ut och säger en bra sak som inte stöds av media, då är han ju rökt, va. Så att vi måste ju se över, hur ska vi kunna förmedla nyheter? Ska det finnas privata intressen bakom någon slags media? Ska inte all media vara helt fri? Alltså helt fri. Ska inte journalister vara helt skyddade? Så att en journalist skriver en grej och lägger ut. Det ska inte finnas en redaktör riktigt som gör politiska bedömningar där. Utan om en journalist gör ett scoop på en grej som är riktigt jävla dumt, va? Och han vill lägga ut det här. Och han får sparken för det. Då måste det finnas någonstans han kan säga det, att hej, jag fick sparken för det här. Då ska den här föreningen, journalistföreningen där, anfalla på alla fronter, va? Och totalt bara förgöra den här...
Du snackar om att riktig fri press som inte är styrd.
En 100% fri press. Du ska kunna skriva precis vad du vill, va?
Men lite grann så har det blivit så att tack vare nätet så kan ju folk faktiskt tycka och tänka som de vill. Nästan.
Nej, kan man inte göra. Jag blev nedstängd på Facebook nu för en månad sedan, va.
Men du blev upp. Jag såg att du kom upp igen.
Det kom upp nu igen precis. Jag tror det var igår eller förrgår.
Ja, jag såg det.
Jag hade ju...
Det beror på vad man delar på nätet, Uffe. Delar man fel saker, då stängs man ner.
Ja, men jag hade hur mycket tittare som helst. Grejen var så här, jag hade så här mellan 500 och upp till 30 000 visningar på mina sidor, va? Eller mina inlägg, va? Helt plötsligt hade jag 10. Jag hade 12 som hade sett. Jag hade 15 som hade sett. Och jag bara, vad fan är det här? Och så, det höll på då liksom nu fram till i förrgår.
Du är en person som är kritisk till WHO. Nu får man inte säga någonting när jag skojar.
Ja, men det är klart man blir kritisk. Men tänk så här, lyssna nu. Den slutgiltiga lösningen, den sägningen. Det är bara två människor som jag känner som har sagt det. Och det är faktiskt den här pojken nere i Tyskland för en massa år sedan. Och sen Bill Gates.
Han fick korrigera sig.
Han korrigerade sig, gjorde han. Men fortfarande så är det ju så att han har ju makten. Ja, men han har makten skrämmande nog att göra grejer som är ganska läskiga. För nu är han som har petat in pengarna i WHO, va? Det är han som styr hela WHO nu.
Du pratar vaccin.
Ja.
Det är det som är så konstigt, tycker jag, att många av de här gigantiska organisationerna, det styrs av enskilda miljardärer. Det tycker jag är jättekonstigt. Och så kallar man dem för, vad heter det fina ordet när man ger bort pengar? Filantroper, ja, säger man. Det är en massa människor med gigantiska mängder pengar, bland de rikaste i hela världen. Ja. Och bara för att de skickar pengar till olika saker och stöder olika, så kallar man dem för filantroper.
Ja.
Ungefär som att Och det är människor som inte är demokratiskt valda, utan kan sitta där och portionera ut pengar till sånt som de tror på. Det känns inte speciellt demokratiskt.
Nej, jag har ju till exempel här George Soros, som alla pratar både plus och minus om. Det är rätt roligt där, för att han var ju med och krossade Greklands ekonomi och även Sverige och många andra. Och han säger det själv också. Han
spekulerade mot den svenska valutan.
Ja, han spekulerade.
Och mot den brittiska valutan och någonstans i Asien också.
Exakt. Mm. Och det gör han. Och då tyckte han att grekerna fick skylla sig själva lite grann, för de hade ju inte bättre system. De hade ju inget skydd mot honom, sa han.
Nej.
Så att,
men nu kallas han filantrop.
Ja, för att han står bakom 360, va?
Vad är 360 för någonting?
Ja, 360 är det som står bakom Greta.
Jaha, du menar den här miljörörelsen?
Ja.
Vet du vad? Nu börjar vi komma från ämnet lite. Nu vill jag fråga dig innan, för nu har vi snart kört en halvtimme. Det som är intressant nu, det är att man har mycket tid på sig att läsa på nätet om olika grejer. Mm. Det kanske är det mest positiva med corona, att vi allihopa nu slutar att springa i vårt ekorrhjul och sätter oss hemma och börjar fundera. Vad gör du förresten i coronatiden?
Ja, coronan, alltså, den tror jag kan få folk att öppna ögonen mot. Det är det jag gör med den här, med mina, vad ska man säga, mina morgonrock i morgonrock. Mm. Ja.
Men vad gör du annars? Är du ute och rör på dig? Träffar du folk? Håller du 2 meter avstånd? Tvättar du händerna? Använder du munskydd?
Ja, jag är en sån här slarver, kan jag säga. Eller slarver egentligen. Jag försöker följa min hjärna också lite grann, för att nu har de till och med sagt att man ska vara ute och röra på sig. Jänkarna har ju någon professor där som råder Trump nu till att solljus är otroligt bra mot vad det gäller just virus och sånt, va?
D-vitamin framförallt, ja.
Ja, att man måste få in C-vitamin och D3. Som...
Men du, vad gör du då, Uffe?
Ja, jag är ute och skaffar in mig lite D3 och lite C-vitamin, och sen åker jag in till stan för att förnöja mig lite grann. Jag går väldigt långt ifrån människor, och det har alltid gjort, kommer alltid göra, för att rånrisk och alla möjliga saker blir mycket bättre om man håller avstånd. Så att jag håller mig från människor.
Men du kör inte munskydd? Du kör inte handsprit?
Nej, för att det är samma sak där. Om man läser på ordentligt vad det gäller munskydd, så kan det försvåra till och med, för att du får inte ut grejerna. Det gäller att du inte hostar på andra. Men det är väldigt nyttigt att hosta till exempel. Om du är ute i naturen, hosta på allt för att orka, va? För att munskydden, det finns negativa grejer med munskydd. För att enligt tjejen då som jobbar på äldrevården, så är ett vanligt munskydd som folk kan springa med flera dagar, det håller i 15 minuter. Ja, sen går det åt motsatt håll.
Och det vill jag fråga dig. Din tjej jobbar ju faktiskt inom äldreomsorgen.
Jag har gjort det i 50 år.
Ja, vad säger hon om coronan då?
Ja, hon säger att det är ju läskigt, för det har ju faktiskt försvunnit människor då på deras avdelningar också. Och så, och...
I högre takt än vanligt?
Ja, absolut. Det är absolut, absolut. Mm. Men det är ju så att de här i början, det är där jag menar, hade Löfven och de här grabbarna varit lite skärpta, så de har sett till så att man stänger för besök för det första. Att anhöriga ska ju inte få gå in på och besöka sina äldre just när det är riktigt känsligt, va. Och sen måste ju de som kommer dit, de som jobbar, måste ju bli testade. Nu är det en gång i veckan. Från början var det ingenting. Så det var alltså folk utifrån som jobbade, som drog in corona på äldrevården, va?
Det värsta är att man förmodligen smittar innan man ens märkt symptomen. Ja. Och de här testerna, om du testar det på morgonen, så kan du inte få svar förrän på kvällen. De hade ju inte såna här instant-tester från början. De hade ju inga tester.
Nej,
att testa.
Så är det, så är det.
Det är det som är orsaken till att de säger att det behövs inte. Det beror ju på att det fanns inte. Vi hade inga kläder, vi hade inga munskydd, vi hade ingen sprit, vi hade inga visir från början. Så att orsaken att man har sagt att det inte behövs var ju från början att det var ont om det.
Men om man tänker så här brukar jag tänka. Om människan kunde lära sig av alla konstigheter, så hade vi ju inte haft ett enda krig efter andra världskriget. Eller hur?
Nej. Men någon tjänar på krigen.
Någon tjänar på krigen, va? Och det finns ju de som tjänar på coronan också, va? Det finns alltid någon som tjänar på någonting. Men man säger så här.
Sjukdomar tjänar många på. De som tillverkar mediciner.
Ja, men om man tänker så här. I corona idag har det bara dött en tiondel av de som blev mördade i Mellanöstern nu. I det sista, ja. De sista åren här nu. 2,5 miljoner har dött i Mellanöstern. Och 250,000 ja. Har dött i corona ungefär. Det kan vara 300 nu kanske. Men det är fortfarande ingen större siffra jämfört med cancer och krig och alla möjliga grejer som vi håller på med. Va? Så att om folk kunde lära sig att när det kommer en sån här pandemi. Vi får aldrig göra oss av med samhället. Alltså vi får, det är ju det. Samhället,
då finns det inget samhälle kvar. Nej. Då finns det inget.
Då har vi inga jobb. Men så här känns det lite grann. Jag har ju också goda vänner som kan ringa till mig och säga så här. Uffe, vad fan, vi måste stänga ner allting och innan vi kan gå tillbaka till jobben sen. Men då säger jag så här, vänta här. Jag hör att du är anställd. För att du säger så här, vi måste stänga ner för att gå tillbaka till jobben. Du fattar inte en sak, att jobben finns inte sen om vi stänger ner för länge. Då finns det inga jobb att gå tillbaka till sen. Men då kommer du tänka så här, vadå, jag har väl rättigheter, nu får jag väl gå och stämpla. Men vänta, det finns inget samhälle. Det finns ingen försäkringskassa, det finns ingen jobb, det finns inga pengar, det finns ingenting. Nej. Och folk tänker inte så långt, utan man tänker, nej, nu ska jag förståndiga och stänga ner, för det säger min granne att man ska göra, och det säger de på TV också. Så nu tänker inte jag själv, utan nu måste vi stänga ner. Men tänk själv.
Och det konstiga är så här, att när man sagt så här att de som har de viktiga jobben måste ju åka till jobben. De vi inte klarar oss utan, vilka är det? Jo, det är sjuksköterskor, ja. Busschaufförer, de som jobbar ja. I affärer, de som kör ut varor. Ja. Det är inte PowerPoint-nissarna, det är inte alla dessa enormt massa högutbildade människor. De kan vi avvara tydligen. Mm. De kan sitta hemma hur länge som helst. Det är jättekonstigt.
Mitt jobb, jag sitter ju hemma, jag gör ju ingen skillnad. I vår familj här så är det ingen skillnad mot vanliga. Mm. För tjejen, hon jobbar på äldrevården förut och jag på äldrevården nu. Jag har suttit hemma och ja. Jobbat.
Och hon har ett viktigt jobb och måste gå
ja,
till jobbet.
Ja, hon är ett viktigt jobb. Va? Men för oss menar jag så har corona inte blivit mycket värre än att vad ska man säga, det är ju trauma för mig att se vänner och bekanta som faktiskt stryker med. Va? Det är sorgligt som fan. Men i själva min situation, jag sitter hemma, jag går ut och åker till musikaffären, köper lite strängar. Tjejen går till jobbet, och gjorde hon innan också. Va? Det är bara att allting är ju spänt läge för oss. Det är skillnaden för mig, va. Men jag ser ju de här alla musikerna och alla frilansjournalister, konstnärer, alla de här som är småföretag, riktigt miniföretag, man ska inte kalla dem för...
De som lever ur hand i mun.
De har ju, alltså det är ju sjukt, de har ju inga pengar alls.
Det här kommer ju leda till en enorm desperation.
Sen. Ja, och alltså grejen är att om folk blir desperata och ledsna, då kan man säga, då har vi förlorat allt. Då har vi förlorat Sverige, då har vi förlorat världen, va? Så vi måste öppna upp.
Jag tror så här. Folk kommer inte orka att hålla i det här länge. När sommaren är slut så har vi glömt det. Jag tror att vi börjar rulla.
Jag tror
att vi rullar igång hela samhället långsamt säkert nu. Det är bara att titta. Folk sitter ändå på restaurangen i centrum. Folk går och handlar. Ja. Man håller avstånd. Och sen om den här Giesecke har rätt. Den här före detta statsepidemiologen. Så säger han ju att. Majoriteten har redan haft det eller kommer inte märka att man haft det. Så har man känt lite ont i halsen eller någonting sånt så kanske det var coronan man hade. Sen är det tyvärr så. Jag känner för många nu som har haft coronan och blivit riktigt, riktigt sjuka. Så det verkar ju vara ett lotteri. Det är det som gör det känns ju lite grann som en sån här obehaglig grej. Hoppas jag klarar mig. Men 99,9% kommer ju klara sig. Så man går ju inte och tänker så... När man åker bil, så här, kommer jag dö idag när jag åker bil? För det är en risk att man dör i en bilolycka. Ja. Så tänker man inte. Men med coronan är det ju så okänt. Man blir så, man kan inte se det, man kan inte skydda sig mot det. Man vet inte vem det är som blir jättesjuk. Ja. Så det är en jättekonstig grej där med
Men
coronan.
Men alltså, den här spridningen av skräcken är värst. Va? För att när jag går i centrum till exempel och köper en stor glass och lite godis. Va? Som jag ibland gör, fast jag vet ändå att jag ska göra det. Va? Så är det egentligen så att där stoppar jag i med saker som jag kan bli skitsjuk av. Alltså cancer. Jag kan tvärdö av det. Jag kan få fel på tarmsystemet och allt möjligt. Va? Men det går inte att tänka på. Det är precis som du säger. Va? Men corona. Nej. Där ska man gå liksom som kommer fram och säger. Tjena Uffe, jag har inte sett dig på 20 år. Och han bara närmar sig mig. Då gör jag så här korstecken mot honom. Ungefär som man vore vampyr. Va? Och det är den här grejen som är livsfarlig. Men det är ju som sagt. Tidningarna lever ju på rubrikerna. Va? Och de ligger ju risigt.
Ja, och de är höga. Alltså, de är höga. Jag som har jobbat på Sveriges Television, jag vet ju hur det funkar när det kommer 11 september eller Estonia eller någonting. Ja. Folk går ju igång, det pumpar ju adrenalin. Det är alltså akut nyhetsläge, alla bara kör. Och i början alltså det läskiga är också att i början av coronan, då gick det så jäkla bra för... Alltså all media, folk knarkar ju media. Mm. Och jag har ju hört folk som säger så här, nu när det inte finns någon idrott att kolla på, vad kollar man då på? Jo, då sitter man och kollar på de här statistiken över vilka länder dör mest, ungefär som man tävlar mellan olika länder. Då sitter de och knarkar liksom tabeller över coronadöda. Och folk, klockan 2 sitter folk och tittar på en presskonferens dag ut och dag in. Så att någonting har ju hänt med oss. Vi har börjat knarka corona.
Ja. Jo, så är det. Och sen det sjuka med statistik. Alltså, de har glömt bort att det heter lögn, förbannad lögn och statistik. För att, jag menar, nu har de äntligen börjat erkänna till exempel att Italien i början, de tog med alla som dog. Då dog de av corona. Och det är ju fortfarande så att, som i staterna, nu var en läkare som gick ut och sa det att de får alltså betalt ju fler de rapporterar. För att de ska rapportera så många corona som möjligt och som har dött i corona. Men då lägger man ju på att alla andra som dör, så kommer en cancerpatient eller en trafikolycka. Han kommer in och är helt död, men han har corona i blodet. Men han dog av smällen i bilen. Då är det fortfarande en coronadöd.
Ja, men det här är... Ja, men... Och det är därför de säger att det går inte att jämföra länder. Vet du vad, Ulf? Nu har vi pratat i nästan 40 minuter och programmet skulle bara vara en halvtimme.
Det känns som flera timmar. Du.
Visst gör det. Ja, visst gör det.
Eller hur?
Vad vill du säga till alla musiker och alla konstnärer och sånt då?
Jag vill säga så här, att svält på faktiskt just nu utan att bli deprimerad. Alltså alla småföretagare, riktigt de här små som entreprenörerna som är som musiker och konstnärer och journalister. Alla de här som är småföretagare, riktiga småföretagare. Att må inte dåligt är jätteviktigt, va? Och så ser det här som en bantningskur. Det är svårt, man behöver vatten i första hand. Man behöver väldigt lite mat egentligen. Och om man inte kan betala hyran just då, ser det som att man får betala den lite senare. Och så tänk positivt som fan, för det här kommer att släppas igenom. Alltså det kommer att göra det. Man kommer att öppna upp.
Och när det här är klart, då kommer du boka in en jäkla massa spelningar överallt, eller hur? Och då kommer folk få krama om varandra som bara
den. Ja. Ja, det kommer, alltså det här kommer att försvinna. För jag menar, människan lär sig aldrig av det som var. Så vi kommer säkert inte att bygga upp några såna här lager av respiratorer och skydd och grejer nu heller. Utan vi kommer glömma bort det här framåt den juli, augusti, september. Så kommer det en ny sån här epidemi och sen kommer en pandemi lite längre fram. Och så att vi säger så här, går det åt helvete, då går det åt helvete ändå. Och de har ju slängt hela sommaren i sjön. Mm. För är det så att de stänger ner hela världen ett helt år eller ett halvår, då finns det ingen värld kvar sen. Och då går det åt helvete. Och då är det bara dumt att oroa sig nu. Det är det jag menar.
Så då tycker vi, gå ut och rör på er. Håll er friska. Håll uppe humöret.
Absolut.
Och titta på alla som spelar på nätet och swisha till de som är fattiga.
Absolut. Och så drick vatten, det är jättebra. Rent vatten helst. Och sen ät lite mindre mat bara helt enkelt. Laga maten hemma och jag köper inte massor med dyrt skit, utan köp det billigaste möjliga. Överlev och se det positiva i livet. För hela fan livet är ju positivt. Vi är ju vinnare, vi som är här. Det var många som tävlade att bli födda, eller hur? Men just vi som blev födda, vi var ju en av de där små grabbarna som träffade ägget, va? Så var glad för det, det tycker jag.
Glad för det. Ja, jättebra. Tack så mycket, Ulf Bejerstrand, som är vadå?
Vad är det för någonting?
Ja.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag brukar säga skämtsamt att jag håller på med människohandel eftersom jag hyr ut artister. Så jag handlar ju med människor, kan jag säga. Jag hyr ut artister till fester och sånt via Nöjestorget. Och det är stolt över. Bra jobb. Trevligt.
Ja. Och numera så kör du morgonrock med morgonrock.
Ja, just det. Så gå gärna in på min Facebook där och kolla morgonrocken, för den ska skänka lite positivitet och framtidstanke. Och det viktigaste av allting är att inte lyssna på vad jag tror på är sanningar och sen tro på det jag säger bara. Utan det viktigaste
utan tänka själv kanske.
Just det. Och jag hoppas att
tänka själv, det är det faktiskt bästa som finns.
Absolut.
Och inte på exakt det.
Och jag hoppas verkligen att jag har fel, vet du. Jag hoppas att jag har fel i alla mina konspirationsteorier. För att om jag har fel i allting...
Vet du, det hoppas jag också, Ulf.
Ja, men då har vi världens bästa värld. Om det är så att det inte stämmer det jag säger. Det är jättebra. Jag hoppas jag
nu får du inte börja om från början här. Utan nej. Nu tänkte jag avsluta programmet. Tack så mycket. Ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som har försökt att intervjua Ulf igen. Jag försöker då och då. Heter Ann Sandin Lindgren.
Ja, och jag heter Ulf Bejersen. Och kom ihåg det namnet, för ni kommer aldrig höra det igen.
Jag visste. Kommer intervjua dig flera gånger.
Oj.
Så det är så.
Tack för att